Hej och välkommen till avsnitt 29 av podden. Mitt namn är Hanna Wesslén.
Och jag heter Anna Samuelsson.
Vi är författare och detta är podden Trycksvärta.
I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på indieförfattarskap och egenutgivning. Vad ska vi prata om idag?
Idag är det dags att diskutera skrivrutiner.
Ja, och det finns ju lika många skrivrutiner som författare skulle jag vilja påstå.
Ja, så är det nog. Så vi kommer ju ta upp våra erfarenheter och ge lite tips för hur hittar man egentligen sin skrivrutin.
Just det, och hur arbetar man med mål och deadlines?
Mm. Men vi kan väl först ta en kort tillbakablick på förra avsnittet som vi brukar göra.
Ja, då pratade vi om betalda annonser och intervjuade Nathalie Forslind som kan väldigt mycket om det här ämnet.
Ja, precis. För det är ju kanske svårt att veta hur man ska lägga upp marknadsföringen rent generellt och framförallt hur man gör med det här med betald marknadsföring om man nu väljer att inkludera det. Och vi har ju fått in en kommentar från Thomas Kung på Instagram om det här också. Han skriver att han inte skulle rikta annonser till någon annan utan hellre till sin egen sajt eller shop. Därifrån kan man sedan länka till eventuella andra affärer. Och det tycker jag är smart. Sen så skriver han ju också att för att lista ut din plan kan AI verkligen vara till hjälp. Du kan dessutom generera riktigt bra bilder för starka annonser. Han skriver att han använder Poe som samlar alla tjänster. Alltså POE. Och det lät ju som ett intressant alternativ. Jag har inte testat det själv, men tack så jättemycket Thomas. Bra tips kopplat till förra avsnittet.
Mm, så lyssna igen om du inte redan gjort det. Hur har du haft det sen förra avsnittet?
Jag har haft det toppen. Jag har ju bland annat varit på en skrivresa till Åre, helt själv.
Wow, det låter underbart.
Ja, det var fantastiskt. Så mysigt. Det svåra när man är iväg några dagar så där är ju för min del i alla fall att det är så mycket man vill hinna med.
Ja, jag förstår det. Och vistas i naturen och så också såklart.
Ja, och jag bestämde mig för att inte stressa utan ge mig själv lite tid för reflektion och så utöver att jag arbetade med redigeringen. Och så ville jag ju hinna åka lite skidor också, så det gjorde jag faktiskt. Jag åkte både längd och i backarna en stund varje dag.
Ja, så härligt. Hann du med det du tänkt dig för när det gäller skrivandet?
Ja, jag känner mig nöjd med det jag hann. Från början, innan jag liksom sansade mig lite, hade jag väl liksom lite överambitiösa planer. Så jag tonade ju ner dem lite. Så med de nya nedtonade planerna så hann jag det jag tänkte. Och jag planerar ju att skicka manuset till lektören inom kort då. Sen så har jag faktiskt också bestämt datum för när boken ska komma ut. Och av lite olika anledningar då så har jag valt att det ska bli i augusti.
Ja, allt tar ju sin tid. Hur gick tankarna?
Ja, men jag kom väl på att jag ville välja att vänta till efter sommaren med att släppa boken. Dels för jag kände att jag vill liksom säkerställa att det inte blir stressigt på slutet. Och dels för att jag faktiskt tror att det är en mer lyckad månad att släppa boken i. Och eftersom det är sista delen i trilogin så tänkte jag att jag ska ha en liten releasefest eller releasemingel eller vad man ska säga. Och det här var ju en sak då jag kom på medan jag var borta. Så att då behövdes lite tid för att planera det också.
Ja, jag förstår. Ja, vad roligt i alla fall. Vi pratade ju om release i avsnitt 21 och då sa vi att ingen av oss hade haft ett stort event eller så, eller liten releasefest eller för den delen.
Nej, precis. Det här kommer ju inte heller bli något stort eller jätteevent eller så, men jag har bokat ett galleri i alla fall. Och, ja, mer info kommer om det.
Mm, ja, det är verkligen jätteroligt.
Mm. Vad har du hittat på senaste veckorna?
Jag har haft ganska mycket med mitt jobb, alltså inte författandet utan mitt andra jobb, ett par veckor. Så jag har faktiskt inte hunnit skriva så mycket alls, eller snarare rätta till, korrigera ut efter från testläsningarna. Så det känns som det har varit lite på paus, men det gör egentligen inte så mycket. Och nu tänkte jag skicka manuset till ytterligare en testläsare när jag rättar till det här och de här grejerna. Och sen en korrekturtestläsare, eller vad man ska säga, där jag vet att vartenda ord och mening granskas utifrån stavning och grammatik.
Ja, det är ju jätteviktigt. Sånt är verkligen värdefullt.
Mm, men ja, jag känner ju lite press på att hinna med allt omslag och sådär som jag även den här gången tänkte göra på egen hand. Så att boken sen kommer ut i maj, hoppas jag då.
Mm, ja, men du är så duktig på att göra omslag. Det blev ju superbra förra gången, så det förstår jag verkligen att du tänker fortsätta med. Men jag håller med dig. Jag tror maj är en bra månad, men jag tror lite som jag tänkte, sommaren är nog lite sämre. Så Jag tror också att det är bättre med innan eller efter sommaren, inte kanske mitt under sommaren.
Ja, det håller jag helt med om.
Har vi några nyheter då, tror
jag? Ja, det var ju en intressant artikel om att sälja böcker direkt, eller hur?
Ja, just det. Ja, den på Kindlepreneurs hemsida.
Mm.
Då hade de gjort en undersökning bland författare som säljer direkt via egen webbshop.
Mm. Och det var ganska många som deltog i den undersökningen, 876 stycken om jag ser rätt.
Ja, och ja, det visade sig då att de flesta som säljer direkt har betydligt mer än en bok. De flesta hade faktiskt mer än 5 böcker. Och många av dem som var med i undersökningen hade mer än 10 böcker. Så ganska, som säga, erfarna författare.
Mm.
Det var ändå så att många som svarade sa att de hade gett sig i kast med det här med direktförsäljning det senaste året.
Mm. Ja, det är väl inte något nytt kanske att det här är en stor trend med direktförsäljning, men mycket intressant vad de svarar, vad de tjänar och så.
Ja, ja men verkligen. Det var jätteintressant att läsa. Man får ju som ofta då bära med sig att det är en delvis annorlunda marknad mot vad vi ser i Sverige, men ändå intressant. Särskilt för den som funderar på översättning till engelska eller skriver böcker på engelska.
Ja, det står ju bland annat något om att det är bra att ha en e-postlista på 15 000 prenumeranter. Och de som hade det tjänade ju riktigt, riktigt bra på sin webbshop.
Ja, det kan man ju förstå. Men ja, det är ju en bit kvar då till 15 000 prenumeranter kanske för vår del.
Ja, det kan man ju verkligen säga att det är. Det känns som en helt ouppnåelig siffra.
Ja, säg inte det. Ändå, i vilket fall, det är ju bättre att börja med en e-postlista tidigt. Hellre förr än senare, helt enkelt.
Precis, så är det. Men vad säger du? Vi kör väl igång?
Ja.
Mm, skrivrutiner då, var börjar vi? Det är ju högst individuellt hur man väljer att jobba med det här, men om man börjar med frågan varför, behövs skrivrutiner? Vad säger du, Hanna?
Ja, men jag tycker att det är till stor hjälp faktiskt för att komma framåt, och så tror jag att det är så att vissa behöver mer skrivrutiner och vissa mindre, man kanske kommer framåt ändå.
Så är det ju, och rutinerna kan ju växla under skrivandets gång även om det är något samma manus.
Ja, det tycker jag. Från början så tar det ju ett tag också, om man inte har skrivit under en lång tid eller om man kanske skriver på sitt första manus, så tar det ju ett tag att hitta sina rutiner och vad som kan funka bäst för en själv.
Det gör ju det. Hur såg dina skrivrutiner ut precis när du började skriva det manuset som blev Sprickan i fasaden?
Jag kommer knappt ihåg, eller på så här. Men som jag minns det så var det ju för mig mest morgnarna som gällde även då. Då hade jag ju ännu mindre tid än vad jag har nu att skriva. Men jag kommer ihåg att jag läste en bok som hette 5 AM Club som var väldigt inspirerande. Så att jag började liksom gå upp vid 5. Jag har alltid gått upp tidigt men jag skruvade tillbaka klockan ännu lite till. Så jag började gå upp 5 eller strax där innan och så började jag med att skriva en timme. Och det gör jag fortfarande till stor del. Så att Jag kan rekommendera att läsa inspirerande böcker för att skapa nya rutiner.
Oj, ja det är tidigt. Men jag förstår att det är lugn och ro ändå och så vid den tiden.
Mm. Ja, men för mig är det så att ju längre dagen går desto sämre blir jag på något sätt. Och desto svårare har jag att sätta mig och skriva.
Mm.
Men du då, hur var det för dig när du började skriva Statisterna?
Jag pendlade till jobbet då när jag började skriva. Så jag satt faktiskt och skrev på mobilen på tåget. Och många tycker att det är så svårt att skriva på mobilen, men man kan jobba på rätt bra hastighet där tycker jag. Inte riktigt som på datorn kanske, men fullt tillräckligt. Och sen förde jag över texten till datorn hemma varje dag.
Mm, ja, men det låter ju väldigt effektivt att ta tillvara på den tiden på tåget.
Mm, så jag hade morgon och eftermiddag en stund och det var rätt praktiskt.
Ja, och den rutinen, vad ska man säga, man tvingas ju åka där varje dag då säkert. Så då har man ju verkligen en rutin.
Ja.
Men hur skulle du säga att din skrivrutin har förändrats nu då? Gör du fortfarande likadant?
Nu pendlar jag ju inte längre, så nu skriver jag mest på kvällarna eller när jag åker bil, inte kör bil då, såklart. Men jag blir i princip aldrig åksjuk, så det är väldigt praktiskt att använda timmarna till det om man åker långt. Och ibland när jag är inne i mer intensivt skrivande så har jag ju med mig mobilen att skriva på även numera och tar alla tillfällen i akt när jag kanske väntar på bussen eller sitter i väntrummet hos tandläkaren eller vad det nu kan vara.
Ah, jag förstår. Ja, men, ja, du är verkligen superduktig på att ta tillvara på de här små stunderna på dagen, skulle jag säga.
Jag tror att man får ut alla små stunder. Det blir ganska mycket i slutändan, så att det känns som att det har gett en del i produktiviteten.
Mm, det tror jag absolut.
Hur har din skrivrutin förändrats genom åren?
Ja, för att koppla tillbaka till det du sa med bilåkning och pendling och så här, jag kan tyvärr inte skriva när jag åker bil, jag mår illa direkt. Om jag åker tåg kan det eventuellt fungera, men det är liksom tveksamt. Nu när jag åkte till Åre så tänkte jag ju redigera på tåget, men det gick bara inte. Men jag försöker ändå att, utöver att jag har min morgonrutin, så försöker jag faktiskt att bli bättre på att skriva även utanför min vanliga morgonrutin. Så det är ju lite av en, det är lite en skillnad att jag liksom, ja men jag har också
Just det.
skrivit ner på mobilen och jag försöker att bli bättre på det som du är bra på, att ta tillvara på de här små stunderna.
Just det. Vi kanske ska bryta itu det här lite då, för det handlar väl både om mål och deadlines när det gäller rutiner och när och hur mycket man skriver.
Ja, men det gör det ju. Och när man sätter mål då så tycker jag en sak som är viktig att tänka på är ju att det ska vara kanske, ja, realistiska mål.
Ja. Absolut, jag håller med. Och man brukar ju prata om att mål också ska vara mätbara om en specificerad tidsperiod. Och det är ju väldigt lätt att ha inom skrivande, skulle jag säga. Kanske inte lika lätt att följa, men lätt att sätta sådana.
Ja, absolut. Att sätta upp ett skrivmål är ju väldigt lätt, antal ord eller antal tecken eller kanske ett visst antal kapitel per vecka eller månad. Sånt det är ju lätt att mäta på det sättet. Men man kan ju också ha som mål att komma vidare på något sätt varje dag utan att kvantifiera det. För mig så kan det här variera lite beroende på om jag skriver ett råmanus eller om jag redigerar. Alltså var i processen jag är. Det hjälper ju väldigt mycket om målsättningar, och i råmanusfasen så tycker jag att det funkar väldigt bra det här med antal ord. Och sen det här med realistiska mål, det är ju väldigt lätt att tro att man hinner mer än man gör, och man måste ju också räkna med den tiden det tar att, ja, men fantisera ihop det man ska skriva till exempel.
Absolut, och all research, där har ju du till exempel lagt mycket tid till Nepalsviten. Tycker du att den delen tog mer eller mindre tid än du förväntade dig?
Jag vet inte riktigt. Jag har ju lagt mycket tid på det, men jag skulle också kunna lägga lika mycket tid till, tror jag. För mig är det väldigt lätt att liksom ramla ner i något sånt här kaninhål och stanna där i flera timmar. Men
Jag kan tänka mig det.
ja, för det är så roligt. Men jag skulle säga, för min rutin där är nog att jag gör researchen ofta lite senare på dagen än. Jag brukar inte börja på morgonen och sätta mig och göra research, utan det brukar jag ta senare på dagen, för jag har lättare att liksom processa det senare än vad jag har att skriva senare. Så att jag lägger upp det lite så utifrån hur jag själv fungerar och när jag är som mest kreativ, så att säga.
Ja, det är nog väldigt klokt.
Men om man då har satt bestämda mål, då kan man fundera så här, hur gör man med de här rutinerna då? Vi var ju inne lite på det. Det är ju väldigt individuellt, men man kanske skriver bäst på ett café på lunchrasten, eller då som vi gör på morgnarna, eller som du gör på kvällarna och lite när som helst.
Ja, kanske trivs man bäst med att ta 2 veckor på egen hand och åka iväg och skriva någonstans, någon annanstans än hemma. Antingen boka en resa eller försöka få vistelsestipendium, eller om man kanske har någon egen stuga någonstans.
Ja, men precis, det är ju lite olika om man trivs när det är liksom fart och fläkt runt omkring eller att det ska vara helt tyst. Vilket föredrar du?
Jag får nog idéer både när det rör sig runt mig och när det är tyst, men jag skriver allra bäst när det är tyst, för annars är det svårt att fokusera. Språket blir lidande om det är för mycket ljud eller oljud då. Även om själva handlingen nog flyter på hyfsat oavsett.
Ja, just det. Ja, men det är nog lite samma här. Jag tycker verkligen om att skriva hemma när det är helt tyst. Men jag har också en spellista på Spotify som jag lyssnar på ibland, och det kan jag göra till exempel om jag sitter på ett café eller där det är lite mer liv och rörelse. Och då får det absolut inte vara sånger med text eller så, för då går jag in i det istället, utan det får bara vara ljud. Så att jag brukar söka på concentration eller något annat, så får man upp bra saker på Spotify.
Det kan säkert vara bra för många att kunna koppla bort ljud av bilar också, eller människor, eller vad man nu har utanför fönstret. Och jag kan också tycka att det är skönt om man har en ergonomisk arbetsplats, för det är ju mycket stillasittande och det är inte så bra för kroppen. Jag känner ju det själv.
Ja, men det är sant. Jag är nog inte superkänslig för det där, men ju mer man sitter och skriver, desto viktigare är det ju att ha en ergonomisk plats, annars kanske man får lida för det om 10 år, liksom.
Ja, och speciellt om man har ett stillasittande jobb vid sidan av också. Men höj- och sänkbart skrivbord tycker jag hjälper mycket. Och det att det liksom är en trivsam miljö, även om jag själv inte lyckas hålla superstädat på skrivbordet. Men jag önskar att jag hade haft så. Men jag tror oavsett att det är viktigt att ha en trivsam plats att skriva på.
Men det tror jag också. Och om man inte vill ha alla de här störmomenten heller som finns, så är det ju klokt att lägga bort telefonen eller åtminstone ha den på ljudlös. Jag brukar använda en sån här pomodoro-tida med nedräkning, och det funkar väldigt bra. Då arbetar jag superfokuserat i 25 minuter och sen är det 5 minuters paus och sen så fortsätter det så.
Just det, blir det bra flow då tycker du?
Ja, men det tycker jag. Jag älskar att hamna i den här flow-känslan. Ibland om jag inte kör pomodoro så kan jag liksom stanna i den i flera timmar. Och då vet jag liksom inte ens hur lång tid det har gått. Man bara skriver.
Härligt.
Men det är ju inte alltid den känslan infinner sig. Det är ju väldigt olika från dag till dag skulle jag säga ändå.
Så är det ju. Och det är lätt att tänka att jag måste bara kolla en sak. Eller har det kommit några nyheter senaste timmen?
Ja, verkligen. Och gör man det då kommer man ju bara inte in i det.
Nej. Och jag tror också det handlar om vad man kan prioritera bort.
Mm, det finns ju verkligen många tidstjuvar.
Kanske är det sociala medier eller åtminstone att man drar ner på den tiden då för att hitta den här skrivrutinen, eller så drar man ner på tv-tittande eller annat. För man måste ju dra ner på någonting för att hinna med skrivandet om man nu inte har extremt mycket tid över. Jag har aldrig haft det. Men...
inte jag heller.
För det kan ju verkligen vara intensivt med allting som ska hinnas med i vardagen och så.
Ja, men verkligen, det är så mycket. Det kan vara familj och sen annat som är kopplat till att vara en indieförfattare är ju det här med företagandet och marknadsföring, försäljning och signeringar och annat som ska hinnas med.
Ja, allt sånt tar ju tid och väldigt mycket mer tid än vad man kan tro. Så man måste ju prioritera bort annat och prioritera skrivandet. Och jag tror också att man måste vilja prioritera skrivandet, inte bara göra det för sakens skull.
Definitivt, om det inte är tillräckligt roligt eller om man saknar motivationen, lite som vi pratade om i det här avsnittet om motivation, då tror jag det är svårt eller liksom nästan omöjligt att hitta den här skrivtiden eller skrivrutinen ifall den innebär att man måste liksom göra uppoffringar på andra områden. Till exempel för mig, jag älskar att titta på serier och så här på Netflix, jag kan göra det hur mycket som helst. Men det har jag ju liksom skalat bort väldigt mycket till förmån för att kunna gå upp tidigt och skriva.
Och vi pratade ju om det här med motivation och drivkrafter i skrivandet i avsnitt 24 i januari. Så lyssna igen om du inte redan har hört det.
Ja, och det här med skrivrutiner kan ju om möjligt vara ännu viktigare tänker jag. Eller åtminstone kräva mer av en själv som författare om man är just indieförfattare. För då har man ju inte ett stort förlag i ryggen som liksom pushar på och tar kontakt eller styr upp saker och ting.
Just det, då hamnar mycket av ansvaret, eller hela egentligen, på en själv.
Ja, men överhuvudtaget så är det nog en fördel om man gillar att planera och driva saker och projekt och sånt där själv när man är indieförfattare. Men sen tänker jag, alla som är författare, oavsett hur man ger ut sina böcker, måste ju klara av att driva skrivandet framåt. Det tror inte jag, inte heller om man har ett stort förlag, tror jag att liksom, det är ingen som ringer en varje dag och kollar om man har skrivit liksom. Det är väl just det som är extra då när man är indieförfattare, är ju att det verkligen inte är någon som förväntar sig eller liksom kräver en leverans av en.
Nej, och jag tycker det ibland att man ramlar ur skrivandet också om man inte skrivit på länge, om det gått till exempel en vecka utan att man hunnit skriva en enda rad.
Ja, då, det tycker jag är rätt jobbigt. Då är det ett större steg att börja om igen. Man kanske har glömt lite vad man skrev sist och sådär. Då, för mig, det händer ju liksom att man missar och man kanske gör andra saker en vecka, och då är det ju jättesvårt tycker jag att hoppa in igen. Så att jag försöker undvika att hamna i det.
Så egentligen kanske en stund om dagen är bättre än 5 timmar i sträck på helgerna, men det beror ju helt på hur man är som person, och vissa kanske behöver fokusera en längre tid för att producera text, och då hinner man inte komma igång under den där halvtimmen per dag som man kanske annars har.
Nej, just det. Och sen har jag hört om vissa som skriver i perioder, att de skriver väldigt intensivt i en månad och sen inte alls i en månad och sådär. Så det kan ju också funka för vissa. Men jag tänker att ett sätt att liksom komma igång eller att hjälpa sig själv med rutinen kan ju vara att i slutet av varje skrivpass bestämma var man ska börja nästa gång eller nästa dag, så man vet vad man ska skriva om. Till exempel att man liksom gör en liten synopsis, eller man ska säga, på 2-3 meningar som man dagen efter då ska utveckla till ett helt kapitel. Och då kan man ju enkelt komma igång när det är dags. Och det här är ju någonting som man liksom också kan tänka på mellan skrivpassen. Så behöver ju inte det ta tid från själva skrivandet om man inte har så mycket tid just då.
Just det, för fundera kan man göra de gångerna man inte har möjlighet att skriva. Som till exempel när man cyklar eller annat.
Ja, det är jättebra att ta de tillfällena också i akt. Inte bara till skrivandet utan även till själva tänkandet och fantiserandet. Jag får en fråga som jag får ganska ofta faktiskt. Det är kring det här med synopsis. Det är ju många som undrar om man som författare vet exakt vad som händer i en bok innan man skriver den. Och det beror ju lite på då kanske om man är en så kallad plotter eller en pantser. En plotter är ju någon som planerar och gör synopsis, medan en pantser eller discovery writer, jag vet inte vad man ska översätta det med, men det är ju någon som inte planerar utan bara skriver på och ser vart det tar vägen.
Ja, jag vet inte heller riktigt vilka svenska ord som används istället. Jag har inte hört dem på svenska. Men ja, nej, det finns ju många exempel på båda typerna bland författare.
Ja, absolut. Jag tror Stephen King är väl känd för att inte planera så mycket i förväg till exempel. Men jag tror de flesta ligger nog ändå någonstans mitt emellan på skalan.
Mm.
Att man behöver inte vara bara det ena eller bara det andra.
Nej.
Men nu kommer lite ifrån vad det här har med rutiner att göra, kanske du undrar. Men jag tänker ju att för att liksom skapa sig hållbara rutiner så kanske det är bra att veta vilken sort man är eller vad man föredrar. Och jag har för min egen del lärt mig nu att för att ha liksom hållbara rutiner för skrivandet så måste jag planera manuset lite i förväg. Annars kommer jag av mig i rutinerna om jag kör fast.
Ja, jag förstår. Ja, men samma här tror jag. Men det är inte mina är ju inte helt detaljplanerade från början, även om jag har dragits mer och mer åt det hållet att de blir mer styrda från början.
Mm, för jag har gått, min första var inte så detaljplanerad. Sen den andra boken, Brickan i spelet, då hade jag planerat ganska noga varje kapitel. Och sen nu i den tredje så har jag, nu är det något mellanting skulle jag säga, att jag hade planerat en del, men jag satte igång och skriva lite tidigare än att jag var helt klar. Och nu sett i efterhand så skulle jag säga att jag föredrar det som jag gjorde till bok två. Alltså att jag hade ganska planerat så jag visste vad varje kapitel skulle vara. För att jag känner nu när jag håller på och knyter ihop trean att det tar lite extra tid för att jag inte hade planerat tillräckligt noga i förväg. Så känner jag.
Mm.
Sen något som jag drabbas av ganska ofta, jag tror inte jag är ensam om det, det är ju det här med shiny object-syndromet. Man liksom kommer på en ny idé och tycker det verkar jätteroligt. Och att avsluta manuset som man tragglar med när det just börjar bli lite trögt, det är inte lika spännande. Och det är någonting man verkligen får akta sig för, tror jag.
Ja, det är ju också så att det ofta går lite långsamt i slutet med all redigering och så. Då kan det verkligen kännas som ett motstånd, men som du säger, man behöver hantera det och ta sig över det.
Ja, absolut. Men det är ju roligare att ha två färdiga böcker än att ha fem påbörjade i byrålådan. Liksom.
Ja, det är det.
Men förresten, kan du arbeta med flera projekt samtidigt? Eller hur ser din rutin ut för det?
Ja, men jag föredrar det nog inte. Åtminstone inte om de är för lika. För ofta så är det ändå ett som är roligare, då gör jag klart det först. Som nu i somras när jag skrev på uppföljaren till Statisterna och sen fick idén till Resotälta med barn, den boken. Då la jag undan uppföljaren nästan helt tills det nya projektet var klart. För att det var så himla roligt med alla bilder och text och sådär.
Ja, just det. Men det är ju lite exempel på det här med shiny objekt, men samtidigt inte. För du avslutade ju det här nya projektet väldigt snabbt. Så det var ju inte att du liksom bara drog igång något som verkar kul och inte avsluta det. Så att i det fallet så tycker jag nog att det var rätt att gå på det här nya som du verkligen brann för just då.
Ja men det kändes rätt just då. Du då?
Ja, men, som jag sa, jag vill ju gärna påbörja flera projekt samtidigt, men inte lika roligt att avsluta dem. Så därför försöker inte göra det.
Nej.
Det är inte så att jag sitter och skriver två romanus till två olika spänningsromaner samtidigt. Men däremot så kan jag arbeta med ett råmanus samtidigt som ett annat manus är till exempel iväg hos lektör.
Mm, för då behöver man ju ändå någonting att skriva på.
Ja, exakt. Och jag tror också att det funkar för mig att skriva på en fackbok och ett skönlitterärt manus samtidigt. För de är så olika.
Mm.
Så det beror liksom lite på var i processen jag är och vilken typ av arbete det är.
Mm, ja, men det påverkar förstås mycket. Men vad säger du? Ska vi avrunda?
Ja.
Så, vilket är ditt bästa tips för skrivrutiner, Hanna?
Mitt bästa tips är att försöka skapa en rutin som passar en själv, men att samtidigt vara flexibel och inte låsa in sig i att det måste vara på ett visst sätt för att man ska kunna skriva. Och det är någonting jag själv måste påminna mig om, till exempel på sommaren när rutinerna inte är liksom de vanliga, då är det lätt att tänka att jag kan inte skriva för att jag inte är hemma eller så.
Mm.
Och då får man komma ihåg att det finns stunder att ta tillvara på då också.
Så är det.
Sen, det är ju du väldigt bra på, måste jag säga, som vi pratade om. Och jag har ju lite lätt att bli bekväm och vill liksom sitta på min vanliga plats där på morgonen. Men ibland måste man göra på ett annat sätt.
Mm. Jag har nog lätt för att bli bekväm eller skippa skrivandet om jag har ett för långt uppehåll, som jag nämnde också. Då är det lätt att tänka att jag tar det imorgon, och sen så fortsätter man tänka likadant dagen efter.
Ja, definitivt. Vad är ditt bästa tips då?
Det är nog att börja med ett lite lägre skrivmål och en skrivrutin som inte är så ansträngande, och sen utöka om man känner att man klarar det, för det är lätt att vara tidsoptimist.
Oh ja, men det där gillar jag. Det är lite det här som i boken Atomic Habits, att man ska liksom börja i liten skala och sen kan man alltid skala upp en liten procent varje dag eller någonting sånt.
Ja, för om det blir övermäktigt det här målet då, så blir det inte alls någonting av skrivandet. Men om man känner att man klarar av målen som man har satt upp, så blir det ju allting lite roligare.
Ja, det är helt sant. Ska vi avslöja temat på nästa avsnitt som sänds om 2 veckor?
Ja, det gör vi. Då ska vi prata om att anlita en lektör. Du har ju gjort det och är erfarenhet.
Ja, så är det. Och det är ju ett samarbete som kan ge väldigt, väldigt mycket.
Mm, verkligen. Och det är skillnad också på lektör, redaktör, korreläsare och så vidare. Och det ska vi också bena ut lite, så det blir temat på nästa avsnitt.
Ja, och du som lyssnar får gärna höra av dig om dina tankar och erfarenheter när det gäller det här ämnet.
Ja, det skulle vara jättekul att höra. Och om du undrar över något som vi pratade om idag eller kanske har frågor, skriv då till oss på poddentrycksvarta@gmail.com eller på Instagram där vi också heter poddentrycksvarta.
Just det. Hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips och lite inspiration kring vad man kan tänka på vad gäller skrivrutiner. Du har lyssnat på podden Trycksvarta med mig, Hanna Wesslén.
Och mig, Jana Samuelsson. Vi hörs igen om 2 veckor. Ha det så bra!